Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken, A-M. Lesks Introduction to Bioinformatics är en lärobok som förklarar hur biologiska frågor kan undersökas med databaser, statistiska metoder och datorbaserade analyser. Boken hör hemma i gränslandet mellan molekylärbiologi, genetik, strukturbiologi och datavetenskap. Syftet är inte bara att presentera verktyg, utan att visa vilken biologisk kunskap som krävs för att använda dem rätt. Lesk utgår från centrala informationsbärare, DNA, RNA och protein, och följer sedan hur sekvenser och strukturer jämförs för att identifiera släktskap, möjliga funktioner och evolutionära samband. Den behandlar också hur biologiska databaser byggs upp, varför sökresultat måste tolkas kritiskt och hur statistisk signifikans påverkar slutsatserna. Perspektivet är pedagogiskt och sammanhängande med särskild tyngd på sambandet mellan biologiska mekanismer och beräkningsmetoder. Därför fungerar boken både som en introduktion för studenter och som en grund för läsare som vill förstå varför bioinformatik är avgörande i modern genomik. Proteinstudier och biomedicinsk forskning. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, biologiska databaser som grund för jämförande analys. Lesk placerar biologiska databaser i centrum för bioinformatiken. Genom- och proteinsekvenser blir användbara först när de kan lagras, sökas och jämföras på ett systematiskt sätt. Boken förklarar därför skillnaden mellan rå experimentella data, kuraterade annoteringar och de tolkningar som följer av dem. En DNA-sekvens är exempelvis en följd av bokstäver. Men dess biologiska betydelse beror på om den kodar för en gen, innehåller en regulatorisk region eller liknar en känd sekvens i en annan organism. Databaser ger sammanhang, men de är inte felfria facit. Annotationer kan vara preliminära, överförda från besläktade gener eller ändrade när ny evidens tillkommer. Det gör källkritik till en praktisk del av arbetet. Lesks framställning hjälper läsaren att se varför databasposter måste granskas med avseende på ursprung, täckning och kvalitet. Detta är särskilt viktigt när en automatisk sökning ger många träffar. En lång lista av likheter är inte i sig en biologisk förklaring. Läsaren behöver fråga vilka data som jämförts, hur väl de täcker sekvensen och om andra informationskällor stöder samma slutsats. På så vis kopplar boken informationshantering till vetenskapligt omdöme. För det andra, sekvensjämförelse visar både funktion och evolution. Ett huvudområde i boken är jämförelse av DNA, RNA och proteinsekvenser. Grundidén är enkel, men följderna är långtgående. Sekvenser som liknar varandra kan ha ett gemensamt evolutionärt ursprung och bevarade delar kan peka mot funktionellt viktiga positioner. Samtidigt betonar bioinformatiken att likhet måste mätas, inte bara uppfattas visuellt. Vid sekvensinpassning används ersättningar, insättningar och deletioner för att beräkna en rimlig korrespondens mellan två eller flera sekvenser. Valet av poängsystem och straff för luckor påverkar resultatet eftersom olika biologiska frågor kräver olika antaganden om hur sekvenser förändras. Lesks introduktion gör klart varför global och lokal inpassning fyller skilda funktioner. En global jämförelse passar när närbesläktade sekvenser ska jämföras längs hela sin längd, medan en lokal jämförelse kan hitta ett bevarat område i annars olika proteiner. Sökmetoder som BLAST blir därmed inte magiska svarsmaskiner, utan effektiva sätt att formulera och testa hypoteser. Ett träffs statistiska styrka, dess längd och dess biologiska rimlighet måste vägas samman. Denna kombination av algoritmisk förståelse och biologisk tolkning är ett av bokens mest användbara bidrag. För det tredje, proteinstruktur ger en djupare bild än sekvensen ensam. Lesks bakgrund inom proteinvetenskap märks i bokens behandling av relationen mellan aminosyresekvens, tredimensionell struktur och biologisk funktion. Proteiner är inte bara kedjor av aminosyror. De väckas till former där aktiva ytor, bindningsfickor och interaktioner med andra molekyler skapar deras egenskaper. Därför kan strukturinformation ibland avslöja samband som är svåra att se i enbart sekvensdata. Två proteiner kan ha avlägsnat sig så mycket i sekvens att deras släktskap är otydligt, men ändå behålla en gemensam övergripande väckning eller centrala funktionella rester. Boken förklarar värdet av strukturdatabaser och av metoder för att jämföra proteiners arkitektur. Den visar också varför strukturprediktion måste bedömas utifrån vilken information som faktiskt finns tillgänglig, särskilt kända strukturer hos besläktade proteiner. En modell är användbar när den besvarar en avgränsad biologisk fråga, men den är inte automatiskt lika säker som ett experimentellt resultat. Detta perspektiv motverkar en vanlig förenkling, att en beräknad struktur direkt skulle ge fullständig kunskap om funktion. Lesk kopplar istället samman strukturevolution och molekylär mekanism. Läsaren får därmed en grund för att förstå hur proteinanalys kan stödja studier av exempelvis enzymfunktion, bindning och sjukdomsrelaterade förändringar. För det fjärde, genomik kräver statistisk tolkning av stora datamängder. När hela genom kan sekvenseras förändras skalan på biologiska frågor. Istället för att undersöka en enskild gen kan forskaren kartlägga många gener, jämföra arter och söka mönster i mycket stora datamängder. Lesk behandlar denna övergång som mer än en teknisk kapacitetsökning. Stora data skapar också fler möjligheter till slumpmässiga mönster, felaktiga annotationer och övertolkning. Därför får statistiska resonemang en central roll. Ett resultat behöver bedömas mot vad som skulle kunna uppstå av en slump och osäkerhet måste kommuniceras snarare än döljas. Boken ger läsaren en grund för att förstå varför signifikans, sannolikhetsmodeller och jämförelse mot bakgrundsdata behövs i sekvenssökning och genomanalys. Den knyter också genomik till genuttryck och andra storskaliga mätningar där resultaten ofta visar samband snarare än direkta orsaker. Om två gener förändras samtidigt i ett experiment betyder det inte automatiskt att den ena styr den andra. För att nå en biologiskt hållbar slutsats krävs ofta ytterligare experiment, tidigare kunskap och oberoende datakällor. Detta är ett viktigt metodbudskap. Bioinformatik kan sortera, prioritera och synliggöra mönster, men den ersätter inte kritisk prövning av biologiska hypoteser. Slutligen, från beräkningsresultat till biologiskt rimliga slutsatser. En särskiljande styrka i Lesks bok är att den inte behandlar datorprogram som fristående verktyg. Metoderna sätts konsekvent in i en biologisk frågekedja. Först måste forskaren definiera vad som faktiskt ska undersökas, exempelvis en okänd gensekvens, en möjlig proteinfamilj eller ett evolutionärt samband. Därefter väljs data- och analysmetod och slutligen granskas om resultatet är förenligt med annan kunskap. Detta arbetssätt är avgörande eftersom samma beräkningsresultat kan ha olika betydelse beroende på sammanhang. En sekvenslikhet kan stödja en funktionell hypotes, men den kan också spegla ett kort, vanligt förekommande motiv. Ett fylogenetiskt träd kan beskriva ett mönster i de data som analyserats, men resultatet beror på inpassningen, modellen och vilka sekvenser som tagits med. Lesk hjälper läsaren att förstå sådana beroenden utan att reducera ämnet till en manual för knapptryckningar. Boken uppmuntrar till reproducerbara och tydliga analyser där antaganden och begränsningar anges öppet. Denna hållning är praktiskt användbar i allt från grundutbildning till forskning. Den lär läsaren att fråga vad analysen verkligen visar, vilka alternativa förklaringar som finns och vilken ytterligare evidens som skulle stärka slutsatsen. Bioinformatik framstår därmed som ett sätt att resonera med data, inte bara som en samling program. Sammanfattningsvis. Introduction to Bioinformatics passar främst studenter i biologi, biomedicin, biokemi och närliggande utbildningar som behöver en första sammanhängande förståelse av fältet. Den är också relevant för läsare med datavetenskaplig bakgrund som vill förstå den biologiska innebörden bakom sekvensetsdata och analysresultat. Den praktiska nyttan ligger i att läsaren får ett bättre språk för att bedöma databasposter, sekvenssökningar, inpassningar och strukturmodeller. Den intellektuella nyttan är minst lika viktig. Boken visar att biologiska data inte talar för sig själva. Varje resultat bygger på val av jämförelse, modell, datakälla och tolkning, jämfört med mer specialiserade böcker om algoritmer. Programmering eller enskilda laboratorietekniker utmärker sig i Lesks bok genom sin breda koppling mellan biologins frågor och beräkningsmetodernas logik. Den försöker inte ersätta fördjupade verk inom exempelvis statistisk genomik eller avancerad sekvensalgoritmik. Istället ger den en ram som gör sådana fördjupningar lättare att ta till sig. Proteinstruktur och molekylär funktion får dessutom en tydlig plats, vilket ger ett bredare perspektiv än introduktioner som nästan helt koncentrerar sig på genomsekvenser. För läsare som söker en renodlad programmeringskurs finns mer handfasta alternativ. För den som vill förstå hur man går från biologisk fråga via dataanalys till en försiktigt underbyggd slutsats är boken däremot ett väl avvägt val. Den är särskilt värdefull som grundtext för praktiskt arbete med moderna databaser och analysverktyg. Om du vill stödja Arthur Lesk, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!